Det är nästan värre att ha en mikrofon på gitarren. Hörrni, ibland sker det oväntade. Det är ju så. Och jag är glad. Först ska jag väl säga, hoppas att ingen är besviken nu när ni har kommit hit för att få lyssna på er föreståndare. Men det var oväntat för mig när han ringde igår och frågade mig. Och det var oväntat när Mats berättade här strax innan vad som har hänt också, för han nämnde ingenting om det. Så att, och det är jag glad för, att han inte gjorde det. För då styrde inte det min predikan, utan då, när ni hör min predikan idag, så handlar den just om det oväntade som sker i livet. Och nu när jag satt här i bänken när Mats sa till oss att vi skulle stå upp och sjunga in i den sången, då skedde det oväntade. Plötsligt så fick jag ett ord från Herren till, ett ytterligare ord. Och jag tänkte, men var står det där någonstans? Så jag satte igång min telefon och drog igång min lilla bibelapp och hittade det bibelordet då. Och det vill jag dela med er innan jag sjunger ett par sånger. Och det är från första Petrusbrevet 4. Och det här skulle jag lika gärna kunna haft med i predikan. Men det får bli en förpredikan här då. Första Petrusbrevet 4. Därför att när det oväntade sker, egentligen så handlar det ju om att man inte väntar att det skulle ske, eller hur? Så är ju det ganska logiskt. Men om man har en slags beredskap för saker och ting, det är ju det beredskap handlar om, då blir man aldrig överraskad när det sker. Och jag har sagt till Lars-Åke att är det så att du kommer i kris någon gång, så kan du ringa till mig. Men ring gärna minst en halvtimme innan mötet, så att jag hinner förbereda mig innan vi ska åka ner. Så igår så fick jag riktigt god tid på mig. Det är så där. Jag vet när man var pastor och man kunde fråga någon, kan du läsa ett inledningsord om 2 veckor? Ja, det där kom lite plötsligt, säger de då. Så att, men jag tror att Bibeln talar om att vi ska vara beredda och att vi ska i tid och otid kunna ge besked om vårt hopp. Att vi inte ska bli överraskade. Och det är väl så också när man som kristen lever ute i världen, så får man ibland helt oförhappandes frågan. Eller man får, ja, folk vill att man ska ge besked om sitt kristna hopp, och de ställer frågor. Och då gäller det att man har en beredskap, så man plötsligt inte, ja, man börjar liksom stamma och fundera på vad man ska säga, utan då ska det komma egentligen som ett rinnande vatten. Det står så här ifrån första Petrusbrevet 4:e kapitel. Vers 12. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Saker och ting sker. Plötsligt så händer det, som man säger. Plötsligt så sker det oväntade. Och då ska vi inte bli överraskade, utan då ska vi ha en slags beredskap. Och min predikan kommer faktiskt handla om det idag också. Men först ska jag försöka sjunga ett par sånger. När människorna säger på dörren, amen. Ja, ni är kvar fortfarande. Det är alltid en utmaning. Man blundar och så tittar man upp sen när man är klar. Tittar. Ja. De flesta sitter kvar. Det brukar bli så när man innan mötet går och limmar lite grann på bänkarna. Då blir de kvar. Vi ska läsa från första Timoteusbrevets andra kapitel, och det är ett välkänt ställe. Välkänt bibelsammanhang. Hallå, välkommen. Första Tim 2 och 1 står så här. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Och så kommer det här som jag har tänkt på idag, inför den här dagen. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Amen. Tack kära himmelske Fader att du ska välsigna ditt eget ord på våra hjärtan den här förmiddagsstunden, Herre. Och helige Ande, jag ber att du ska smörja mig, Herre, gode Gud, Herre, att få förkunna ordet så som du har tänkt i detta oväntade ögonblick, Herre, men som var väntat och förberett av dig, Herre Jesus, Herre. Du visste det, Herre Jesus, gode Gud, Herre, och du visste om oss var och en innan vi kom hit. I Jesu namn tackar dig. Amen. Ja, vi kan ju konstatera inledningsvis här när det gäller de här verserna, så ser man egentligen den målsättning som Gud har för varje människa. För alla människor, för oss var och en. Gud har en tanke med oss. Vi lever inte här på den här jorden, du och jag, av en tillfällighet. Utan Gud har tänkt något för var och en av oss. Han har en plan. Han har förberett någonting för dig och för mig. Det kan vi konstatera. Och här ser vi när det gäller det allra viktigaste som Gud har tänkt för människan. Och det är någonting som gäller alla människor. Inte bara några speciella. För vi har ju olika liv att leva. Gud har speciella planer för oss naturligtvis. Vi är inte stöpta i samma form allesammans. Men han har en övergripande tanke med oss var och en. Alla människor. Nämligen att alla ska med. Alla ska med. Ingen ska bli lämnad efter eller bli kvar. Därför Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Är någon som pratar engelska här? Do you speak English? No, då bra. Då behöver man inte briljera med sina engelska kunskaper. Ja, det är bra. Du då, Lars? Ja, ångermanländska. Ja, men det duger. Gud, vad var jag nu? Ja, just det. Bålstakyrkan, ja. Vad sa? Ja, just det. Tack. Dialogpredikan kallas det här. Har vi fått vara med om det också? Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, ja. Att vi ska förstå och begripa vad som är sant och riktigt. Den övergripande sanningen när det gäller hela vår tillvaro, när det gäller mänskligheten och när det gäller varje enskild människa. Därför Gud, han har tänkt någonting som jag sa. Det finns en övergripande sanning. Människor har ända sedan tidernas begynnelse kanske ställt sig frågan. Jesu bödel, ska jag inte säga, men han som uttalade domen över Jesus, Pontius Pilatus, han sa, vad är sanning? För det är inte alltid så lätt. Vi har följt ett val här och alla propagerar om vad som är rätt och riktigt. Och gör vi så här blir det bra och det här är sant och riktigt när det gäller ekonomi och allting, när det gäller politiken. Och allting låter ju bra. Men vad är sanning? Det är inte så lätt. Vad är rätt? Men Gud, han har en sanning, han har en tanke. Och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till tro på Jesus. Det är därför som, för hade det inte varit på det sättet. Eller jag ska säga så här först. Varför? Jo, därför att vi behöver att bli frälsta. Människan behöver att bli frälst. Människan behöver att bli räddad. Och när man kommer till insikt om sanningen över sig själv, hur den man är, vilka behov man har och var man är på väg någonstans och var man inte är på väg någonstans. När man alltså kommer till insikt om sanningen om sig själv, var man befinner sig någonstans, då förstår man att man behöver bli frälst. Det är det handlar om. Och det är, kan vara väldigt besvärligt och väldigt jobbigt att komma till insikt om att man är en syndare. Att man behöver bli frälst. Men just den insikten, när man kommer till insikt om att man är en syndare, det öppnar för Guds möjligheter i ens liv. Det öppnar för den frälsning som Gud har berett för varje människa. För annars så har man inget behov av det. Ja, men vadå? Har Jesus dött för mig? Vad spelar det för roll? Det angår inte mig. Men när man förstår och kommer till insikt om att man är egentligen hopplös förlorad. Och man förstår och upptäcker att tack vare Jesus så finns det räddning för mig. Ja, då är det någonting fantastiskt. Och då blir Jesus stor. För han är stor, han är underbar, han är fantastisk. Han har gett sitt liv för oss. Han dog på korset för din och min synd. För att du och jag skulle kunna få bli räddad. Och få evigt liv. Vi som egentligen var stadda på en olycksväg. Vi var på väg att bli förlorade. Och gå förlorade. Men tack vare att Jesus var beredd att ta straffet på sig på korsets trä. När han utgav sig för våra synder och gav sitt liv. För din och min skull i kärlek. Så finns det möjlighet för oss att bli frälsta. Och få del av det eviga livets gåva. Så inledde jag min predikan och sen i morse så plötsligt så kom det till mig och hade inte ens tänkt i de banorna. Estonia-katastrofen. Ni vet, det har stått mycket i tidningarna och det har varit program på TV4 och det har talats mycket om Estonia-katastrofen de senaste veckorna. Det är 20 år sedan Estonia-katastrofen ägde rum där. 852 människor miste livet och endast 137 stycken överlevde den här fruktansvärda katastrofen. Som det fartyget inte nådde sin slutdestination, slutmålet som det var tänkt. Och där en majoritet av alla människor följde skeppet till havets botten. Två överlevande redan då i den vevande hände för 20 år sedan och sen under jubileumet för 10 år sedan och även nu på något sätt har fått ge ansikte åt den här katastrofen. Och det är ju det här paret på något sätt som, de var ju inget par, men de fann varandra där uppe på däck precis innan skeppet, innan fartyget gick till botten. Och sen så lovade de varandra att de tillsammans så skulle de klara av det här som låg framför dem. Och de hoppade i vattnet och de överlevde. Kent Härstedt och Sara Hedrenius hette de på den tiden och det heter de också idag. Och Sara Hedrenius, jag sökte på nätet då, jag satt där framför datorn i morse. Så sökte jag på henne och då kom det upp en artikel i Göteborgsposten som var publicerad den 21 september nu i år. Och då stod det så här. Så berättar hon på det här sättet då. Jag citerar. Jag lämnade kafeterian. Hon hade nämligen ingen hytt hon sov i den natten. Så hon hade tänkt sova på en soffa eller en bänk där i kafeterian. Vilket naturligtvis kanske var en av orsakerna att hon överlevde. För de allra flesta som inte gjorde det, de hade redan gått till sängs ner i sina hytter. Kanske långt ner i fartyget. Och de flesta av dem, bara ett fåtal, de endast de starkaste, lyckades att ta sig upp när skeppet fick slagsida. De flesta befann sig ner i sina hytter lugnt och tryggt sovande. Jag lämnade kafeterian och tog mig två våningar upp för att komma ut på däck. Andra tänkte kanske att den här båten inte kunde sjunka. Eller väntade på larm, säger hon. Alltså det oväntade skedde. Ingen förväntade sig att det här skulle ske. Man hade ingen beredskap för det. Det hade aldrig hänt något liknande tidigare. Att ett bogvisir plötsligt ramlar av och vatten väller in på bildäck. Det händer inte. Men det gjorde det. Och så fortsätter hon så här. Men med den kunskapen jag har idag, säger hon. Alltså 20 år senare och kanske även tidigare naturligtvis. Men nu säger hon så här då. Med den kunskapen jag har idag. Hon har liksom dragit en slutsats av sitt handlande i den där situationen. Hon överlevde. Men hade hon kunnat handla på ett annat sätt och ändå överlevt, så hade hon gjort så här. Men med den kunskapen jag har idag hade jag handlat annorlunda. Idag hade jag uppmanat folk att ta sig ut från kafeterian direkt. För många som var i kafeterian, de flesta där dog också nämligen. Nu var vi bara ett fåtal som kom ut på däck. De andra var kvar i båten. Jag känner ett allvar på något sätt. Jag känner det tar tag i mig på något sätt. Hela det där skeendet, man var inte där, men man kan på något sätt ändå förstå vilket trauma det var i den här situationen för alla dessa människor. Och jag grips och jag förmodar att du också känner allvaret i det hela. Och det är ett allvarligt ord som Gud har gett mig också. Därför att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och han har en tanke och han har en målsättning. Att alla ska få del av det här som du och jag som sitter här idag fått del av. Men det sker inte bara rent på automatik. Det sker inte utan vidare. Det var många som var med på båten där. Men det skedde inte automatik att alla blev räddade. Och hon drar slutsatsen. Om jag hade vetat det jag vet idag och förstått bättre, så hade jag ju ställt mig upp och ropat och skriket. Båten går under. Skynda er. Upp på däck så fort som möjligt. De flesta av er här kommer att dö om ni inte gör som jag säger. Gud, han har tre huvudsakliga mål för dig och mig som människa. Oavsett om vi är kristen eller inte. Oavsett. För det är samma mål för alla människor. Och det handlar om punkt nummer ett. Det är att vi ska nå vår slutdestination. Vi ska nå det himmelska målet. Att båten, om ni förstår bilden, ska klara sig genom livets stormar och svårigheter. Men ändå nå den himmelska hamnen. Ankomma dit som den är tänkt att den ska göra. Att du och jag ska nå det himmelska målet. Att varje människa, Gud vill att alla människor ska bli frälsta och nå det himmelska målet. Och det här handlar ju naturligtvis mycket om hur pass motiverad man är som människa. De säger att de som överlevde Estonia-katastrofen var de som hade starkast överlevnadsinstinkt. Det var många i den svåra situationen bara som grabbade tag i någonting. Och de förstod inte riktigt vad som höll på att hända. Medan de som kände att nu går det åt skogen. De så fort som möjligt försökte de sätta sig i säkerhet. Man måste vara motiverad alltså. Man måste förstå allvaret när det gäller sin situation som människa. Att man, båten håller faktiskt på att kapsejsa. Båten håller på att sjunka. Världen håller på att gå under. Människan. Det är en väckelsepredikan det här, men jag hoppas att ni kan ursäkta. Människan håller på att gå evigt förlorad i den situation hon är just nu. Därför alla människor, står det i Romarbrevet 3:23, alla människor har syndat och gått miste om Guds rättfärdighet och Guds härlighet i sina liv. Alltså alla människor, jag, alla tillsammans är vi syndare. Vi går förlorade. Här står för detta pastor Ronestjärna och i kafeterian, håller jag på att säga. Nej, men jag står i kyrksalen här och skriker där, håller jag på att säga, detta budskap till er. Hoppas jag ska försöka sänka mig lite grann, men det tar tag i mig. Måste sätta oss i säkerhet. Du måste sätta dig i säkerhet. Du måste fly till Jesus. För han är den enda som kan rädda dig och mig. Endast Jesus kan rädda dig och mig. Vi måste hålla oss nära Jesus. Kent Härstedt och Sara Hedrenius, de överlevde den natten. Det räckte inte med att de hoppade i vattnet, kalla vattnet, för då hade de dött direkt. Utan de hoppade upp i en livbåt där. Och det var många människor som dog i livbåtarna också, för de var vattenfyllda. Det var så kallt den natten som de överlevde inte. Men de höll sig tätt och nära in till varandra, och varandras kroppsvärme gjorde att man på något sätt klarade av det här svåra. Vi behöver hålla oss riktigt nära Jesus, du och jag, för att kunna klara av det här, för att det ska kunna bli till räddning för oss var och en. Det står så här, Jesus säger så här, Johannes 14:6. Jag citerar det, för det kan du. Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså utan Jesus så kommer vi aldrig att nå destinationen, slutdestinationen. Vi kommer aldrig att nå himlen utan Jesus. Vi måste vara nära Jesus och hålla oss till honom. Tro på honom. Förtrösta på honom. Bli ett med honom. Därför att det är Jesus som är vägen till livet. Eller till det eviga livet. Han är sanningen. Han är livet, det eviga livet. Och när vi har Jesus, då har vi det eviga livet. Och då når vi det slutmål som Gud har tänkt för oss var och en. Det står så här i Johannes evangeliets 17 kapitel, vers 3. Och detta är det eviga livet. Och det är Jesus som säger det. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden. Och honom som du har känt. Jesus Kristus. Att känna Jesus, att vara känd av Jesus, det är det eviga livet för varje människa. Därför som det är så viktigt att vi lär känna honom som är vägen till det eviga livet. Vet man inte, känner man inte vägen, ja, då kommer man vilse. Men när man känner vägen, när man vet vägen dit man ska, då kommer man rätt. Då kommer man till himlen. Då kommer man till Gud, Fader. När du och jag känner Jesus, då kommer vi till Gud. Det är fantastiskt. Tänk att Gud har gjort det så enkelt egentligen. Människor, de söker och försöker att hitta meningen i tillvaron. när det egentligen bara handlar om att lära känna en person, och det är Jesus Kristus, Guds son. I första Johannesbrevet, andra kapitel, står det så här. Första Johannesbrevets andra kapitel. För hur kan man då säga och veta att man känner Jesus? Ja, jo, men jag känner ju till vem Jesus är, kan man säga. Jo, men jag har hört talas om honom. Och ja, men jag tror ju på honom på mitt sätt, kanske man kan säga som människa. Men vad är det egentligen? Vad handlar det om att känna Jesus? Vad är det att känna Jesus? Vad behöver du och jag göra? Och vad är ett tecken på att du och jag känner Jesus? Hur vet vi att vi känner Jesus? Då säger Johannes så här i första Johannesbrevets andra kapitel, vers 3. Att vi har lärt känna honom. Alltså, nu vet vi att vi har lärt känna honom på grund av, och så kommer det här. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Att hålla Jesu bud, att göra som Jesus säger. Då visar man att man känner Jesus. För säger man att ja, men jag tror på Gud, men det där som står i Bibeln, det tror jag inte så mycket på, och det är inte så noga. Det skrevs för 2000 år sedan och längre tillbaka, och det är inte så noga i vår tid som vi lever här och nu. Men det är fel. Därför att det Jesus säger och det Bibeln säger till oss, det är lika aktuellt idag som det var när det skrevs för mer än 2000 år sedan. Att vi håller hans bud, och så säger han vidare så här. Den som säger, jag känner honom, men inte håller hans bud, är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Så säger Bibeln när man påstår att man känner Jesus men ändå inte vill följa Jesu bud, när man inte vill lyda honom. Det är alltså hur man ska kunna nå det himmelska målet. Men Gud har ytterligare en tanke och en målsättning för varje människa. Och det är att du och jag, medan vi går här och vandrar här nere på jorden, när vi lever här som människor, så vill Gud att det ska ske något i ditt och mitt liv. Som ni märker så försöker jag tala tydligt och artikulera. Jag är egentligen inte bra på det. Jag liksom pratar lite här ofta. Så där är jag i vanliga fall, men jag försöker verkligen anstränga mig att artikulera för våra nysvenska vänner här, så att de ska hinna med och höra när jag talar. Och det kanske låter lite stelt, men det är så jag tänker i alla fall. Det kanske är fel, jag hoppas att det är rätt i alla fall. Jo, Gud vill att du och jag som människa och som kristen ska bli mer och mer lik Jesus. Att vi ska efterlikna Jesus. Att vi ska bli som honom. Det är Guds tanke med människan och med den kristna människan. Därför att Jesus, han är urtypen för varje människa. När Gud skapade människan så tänkte han att varje människa skulle bli precis som Jesus. Så har Gud tänkt. Men när synden kom in i världen så förändrade det mänskligheten och varje enskild människa. Synden korrumperade och förstörde människan. Hur ska du och jag då kunna bli mer lika Jesus? Ja, då går vi till Matteus evangelius 16 kapitel, vers 24. För om man vill bli lik en person så måste man ju lära sig om honom, lära känna honom, som jag var inne på, och umgås mycket med den människan. För då blir man lik den människan. Jag har ju varit gift med Karin som sitter här framme. Ja, inte Mats här då. Men Karin sitter här, va. Och som ni ser, vi har varit gifta drygt 30 år. Ni ser ju hur lika jag blivit henne. Jo då! Nej, men det blir ju så att umgås man med en människa och man lever i en nära relation med den människa, så tar man efter varandras både positiva sidor och kanske de dåliga sidorna också. Det är väl så. Och umgås man och lever man nära Jesus och när man följer honom, så kommer man att efterlikna honom. Det var därför Jesus sa till lärjungarna: följ mig. Följ mig, sa Jesus till sina lärjungar, sina blivande lärjungar. Därför att han ville visa dem hur de skulle vara som kristna. Och då står det så här i Matteus, och det är precis det som jag har citerat här nu. Matteus 16 och 24. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Att förneka sig själv i en tid som denna, när man istället uppmanas att förverkliga sig själv och bara tänka på sig själv och försöka bli någon idol för många andra. Då är kanske ett sådant budskap att, som Jesus säger, att man ska förneka sig själv, det kanske inte är så tidsenligt. Det ligger fel i tiden. Men om man inte är beredd, tjena grabben, om man inte är beredd att förneka sig själv, så kommer man inte heller vara beredd att överlåta sig till Jesus. För när man överlåter sig till Jesus, så dör man tillsammans med Jesus. Ens gamla människa, den syndiga människan, den som går förlorad, den dör om man blir född på nytt. Man blir en kristen. Man blir en ny skapelse. För att leva ett nytt liv tillsammans med Gud. Tillsammans med Jesus. Man blir en ny människa när man blir frälst och räddad. Och det vittnar också de här personerna som har överlevt Estonia-katastrofen. De blev förändrade som människor. Plötsligt så prioriterar man annorlunda mot vad man har gjort tidigare. Plötsligt så såg man på sitt liv på ett helt annat sätt. Därför när man överlever en katastrof och en olycka, så är det naturligt att man börjar omprioritera sitt liv och se på sitt liv på ett annorlunda sätt. Och på något sätt försöka skala bort det som inte är någonting positivt och inte ger någonting i ens liv. Och så är det när man som kristen, man dör tillsammans med Kristus. Och när man blir en kristen och när man blir frälst, då måste man begrava sin gamla människa. Hur kan man begrava? Alltså begrava, ni vet, när en människa dör så gräver man en grav och så stoppar man ner kistan i graven. Man begraver den människan. Hur ska man som kristen kunna begrava sin gamla människa? För det säger Bibeln. När man döps till Kristus. När man döps. Man blir frälst. Sen låter man döpa sig och begraver sin gamla människa. Och vet ni vad som händer när pastorn doppar ner en i vattnet och man begravs? Man begravs tillsammans med Kristus. Och sen när pastorn tar upp en ur vattnet och man stiger upp ur dopgraven, då uppstår man tillsammans med Jesus. Man uppstår. För att leva tillsammans med Jesus, ett kristet liv, det är att följa Jesus, det är att förneka sig själv och det är att ta sitt kors och vara beredd att följa honom. I första Korinthierbrevet så säger Paulus så här ifrån vers 11. Hur ska du och jag kunna bli mer lik Jesus? Och då säger Paulus så här i första Korinthierbrevet 11:1. Först så pekar han på sig själv, men så pekar han på Jesus. Så säger han så här: ha mig till föredöme, liksom jag har Kristus som föredöme. Där har vi honom. Kristus. Att ha Jesus som ett föredöme. Ni vet, i vår tid så har människor föredömen. Man har föredömen, man ser upp till idoler och idrottsstjärnor. Man tänker, åh, han är min idol, han är mitt föredöme. Tänk om jag kunde bli som honom eller henne. Så är det med ungdomar idag. Och så försöker man efterlikna sin idol. Kanske klä sig som han och hon. Eller bete sig som den personen. Men Bibeln säger att Jesus är ditt och mitt föredöme. Och det är honom som vi ska efterlikna. För ni vet, idoler många gånger, de är inte alltid idoler. De lever inte på ett rätt och riktigt sätt. Många gånger. Inte bra. Men Jesus, han är ett bra föredöme för oss. Och till sist, när det gäller hur vi ska kunna bli mer lika Jesus, då står det så här i Romarbrevets 8:e kapitel. Romarbrevet 8 står det så här, vers 28. Och det inleder med ett fantastiskt löfte till dig som kristen, eller till dig som funderar att bli en kristen. Det står nämligen så här i Romarbrevet 8:28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Alltså, Gud vill på alla sätt hjälpa dig och mig som människa att nå det goda i tillvaron. Men framförallt att nå det goda i det himmelska. Gud vill hjälpa oss. Och han har sänt oss en hjälpare också. Nämligen den heliga ande som vill hjälpa oss. Som är en person, men samtidigt också en fantastisk kraft i våra liv. Och Gud lovar dig och mig, när du och jag kommer till tro på Jesus och när vi låter begrava vår människa och döpas, så har han lovat oss att ge oss den helige ande, hjälparen. Och det är den starkaste kraften i hela universum, den helige ande, Guds kraft, the power of God. The Holy Spirit vill Gud ge oss. Och så säger han då i fortsättningen så här, Paulus, för jag stannar till där naturligtvis som ni märker i bibelordet. Och så säger han fortsättningsvis så här: de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, alltså efter Jesu bild. Att Gud vill forma oss som människor. Och ni vet, mycket av det som vi möter i tillvaron, det formar oss som människor. Det är som de överlevande när det gäller Estonia-katastrofen. Den traumatiska upplevelse som de hade där, det kom att forma deras liv. Och även de efterlevande som miste sina nära och kära där på båten. Det kommer att forma deras liv. Det gör det. Allting som vi möter, alla erfarenheter och upplevelser, det formar dig och mig som människa. Antingen kan det forma oss positivt, men det kan också forma oss så att vi blir bittra och sura människor. Men Jesus, mötet med Jesus, när du och jag släpper in Jesus i våra liv, så formar det våra människor, eller oss, formar det oss som människa, så att vi blir mer och mer förhoppningsvis lik Jesus. Nu har vi väl alla våra dagar. Det har väl både du och jag. Och så är det ju. Vi möter både det ena och det andra. Och vi tänker och vi funderar. Och ibland så kanske vi inte är så positiva och glada alla gånger. Så är det ju att vara människa. Men under allt detta så finns det ändå det som Gud har gjort i våra liv. Och det han gör när han formar oss. En punkt kvar. Tack Mats att du sa att du kan hålla på längre du vill idag. Då behöver de inte bli sura på mig, för jag tänkte säga amen här nu. Ja, det var ett skämt. Ursäkta. Punkt nummer tre. Eller jag repeterar. Gud vill att vi ska nå himlen. Gud vill att vi ska kunna bli mer lika Jesus. Och punkt nummer tre. Han vill att alla ska med. Ingen ska bli efter. Ingen ska bli kvar där i kafeterian. Eller nere i sina kojplatser längst ner i fartyget. Ingen enda ska behöva gå under. Gud vill att alla ska med. Och då kan man fråga sig, hade det räckt om Sara Hedrenius hade ropat där i kafeterian: skynda er, ni måste ta er upp så långt upp i fartyget ni kan, för fartyget kommer att gå under. Ja, det hade säkert, några hade säkert hajat till, lyssnat och kanske följt med henne i den situationen. Och så är det. Tyvärr, alla kommer inte med. Det är så. Det beror alldeles på hur motiverad man är som människa. Om man vill tillhöra Gud. Om man vill komma till himlen. Om man vill följa Jesus. Om man vill låta sig formas efter Jesu avbild. Gud har lagt ner en fri vilja i varje människa. Vi bestämmer precis själva. Ingen kan tvinga oss. Även om vi kan uppmana människor, vi kan uppmuntra människor att ta emot Jesus och bli en kristen och börja följa Jesus. Men uppdraget är ändå detta, att så många som möjligt ska med. Här gäller inte att bara rädda sig själv, även om man nu befinner sig långt ner i korridorerna i fartyget och på något sätt trampa på andra människor och försöka så fort som möjligt ta sig upp så långt upp i fartyget som möjligt för att rädda sig själv. Nej, här gäller det att få med sig så många som möjligt. Därför att, och vi lyssnade till en stark predikan här förra söndagen om Jesu återkomst, att Jesus, han kommer tillbaka väntat. Nej, han kommer tillbaka oväntat. Så som en tjuv om natten. Men vi som är kristna, vi behöver inte låta oss överraskas. För vi har en beredskap, eller hur? Vi vet att det kommer att ske. Vi vet inte när det kommer att ske. Men vi vet att det kommer att ske. Och att det kan ske precis när som helst att Jesus kommer tillbaka. Personligen, ibland så upptäcker jag hos mig själv, och jag tror att det finns hos de flesta kristna. Nu ska jag inte fortsätta Lars predikan här från förra helgen, men jag tror att men det blir nog inte imorgon, inte. Kanske inte nästa vecka. Ja, men det händer mycket ute i världen just nu och många av profetiorna håller på att gå i uppfyllelse. Men det har ju inte hänt det här än, och det dröjer nog ett tag till innan Jesus kommer. Det är lätt att man invaggar sig i den där falska tryggheten att det sker inte än, utan det tar ett tag. Men larmet går. Och larmet gick där någon gång efter midnatt, eller var det klockan ett. Så gick SOS-larmet. Hördes bland alla som hade radiokontakt, båtarna runt omkring. Så gick larmet. SOS. Save our souls. Rädda våra själar. Rädda våra själar. Och jag tror att den heliga ande och Herren vill påminna oss idag och vill gripa oss idag att larmet går. Rädda våra själar, ja, men framförallt också rädda andra människors själar. Det står så här i Matteus evangeliets fjärde kapitel, vers 19. Jag citerar fort. Han sa det till dem, alltså Jesus. Kom och följ mig, säger Jesus till oss var och en. Det handlar om lärjungaskap, att följa Jesus. Oavsett om man redan är en kristen eller om man inte är en kristen, så uppmanar Jesus dig och mig att vi ska följa honom. Därför att det finns ett löfte förknippat med denna uppmaning till oss. Ett löfte som på något sätt kan vara med att uppfylla Guds tanke med att alla ska med. Och att du och jag också ska kunna få med så många som möjligt. För så är det ju. Du befinner dig kanske på andra däck. Någon kanske är här på bildäck här. Någon är uppe i kafeterian. Någon befinner sig i minibaren, eller hur det nu ser ut på de där båtarna. Eller i filmsalen, jag vet inte. Vi är placerade på många olika håll, du och jag. Som vi har ansvar för. Och det är därför så viktigt att vi tar ett personligt beslut idag. Idag vill jag följa dig Jesus på nytt. Och jag vill att den här uppmaningen som jag får där framifrån, från pastorn, att den ska på något sätt få landa i mitt hjärta och förändra mitt liv. Kom och följ mig, säger Jesus. Jag ska göra er till människofiskare. Det är han som gör det. Vad bra, va? Det är Gud som hjälper oss att kunna få vara med och se till att människor blir räddade. Och lärjungarna, vad gjorde de i den situationen, tror ni? Ja, de gjorde det som förhoppningsvis människorna i kafeterian hade gjort om Sara Hedrerius hade ropat: kom och följ mig, se till att rädda er. Det stod nämligen så här, eller står så här: och de lämnade genast sina nät och följde honom. Amen. Tack käre Jesus, jag prisar dig och ärar dig och lovar dig, gode Gud Herre. Tack för att du ska ge oss nåd att följa dig Herre. Idag Jesus Kristus, gode Gud. Att vara beredd att gå din väg Herre. Jesus, du kallar oss var och en till tjänst för dig Herre Jesus. Gode Gud, ge oss nåd att tjäna dig, Herre. Ge oss nåd att få dela budskapet med människor vi möter, Herre. Ge oss nåd att få bedja för människor, Herre. Så att mer och fler människor kommer med på vägen, Herre. Gode Gud, ge oss nåd, Herre. Jag ber dig. Tala till oss, Jesus Kristus, Herre. Tack för att du kommer snart, Herre. Tack för att vi får vara förberedda och bereda oss själva, Jesus, Herre. Tack för att du vill möta med oss den här stunden. Helige ande, tack för att du möter med oss Herre, gode Gud. När alarmsignalen, SOS-signalen går Herre, att vi inte tar lätt på det Herre, utan att vi vaknar upp ur den slummen vi har, oavsett var vi befinner oss någonstans Herre. Vi vaknar upp Herre, gode Gud Herre, för att både sätta oss själva i säkerhet, men också att få med oss så många som möjligt. Himmelske Fader, jag ber dig, dyrbara Herre, i Jesu namn. Amen.